Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Seriepodden sponsras av 1x2.se.
En podcast från Aftonbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
Sillypodden, vi har passerat halvtid i januarifönstret. Jag sitter här med Josip Ladan i studion och Makoto på länk från någonstans i Stockholms södra förorter.
Precis,
yep. Stämmer bra.
Vi har lite matnyttigt att gå igenom den här tisdagen, skulle jag påstå. Di Marzio kastar vi oss rätt in i. Han dyker ju upp i alla såna här avsnitt. Fiorentina inställda på att inte sälja Vlahovic i vinterfönstret. Nu snörper Arsenal-supporterna på munnen. Jag kan höra dem ute i landet, men så säger Di Marzio.
Ja, så säger Di Marzio. Och kredibiliteten, det finns väl ingen anledning att ifrågasätta liksom, när det kommer till Di Marzio och att han brukar ha koll. Men är det något som är säkert kring Vlahovic, så är det väl i så fall att ingenting är säkert. Det är liksom, det är väl klart, jag har inte intentionen av att lämna min arbetsgivare heller. Men det kan ju hända saker imorgon som gör så att jag måste, eller liksom, ja, sådana saker. Så att det finns ju liksom, det finns så mycket där bakom också, och det handlar väl också om att Fiorentina vill väl skicka ett budskap om att vi ska inte liksom lägga oss lätt, och vi kommer vara svåra att förhandla med. Så det är väl mer bara den typen av promotion man vill göra också, vilket är förståeligt. Men kommer det ett bud i den prisklassen som det har snackats om kring Vlahovic, så har jag svårt att se att de skulle leka liksom, spela svåra eller någonting sånt. De behöver ju ändå pengarna liksom. Det är inte guld och gröna skogar i Florens i
övrigt. Och de har ju redan värvat ersättaren.
Precis.
Ja, fast de sa ju tydligt att det inte ska vara en ersättare, det ska vara ett komplement snarare. Och samtidigt, det var ju många reagerade ju igår när Vlahovic gjorde mål, och där efter matchen då sträckte upp händerna mot fansen lite ungefär som att vi hörs.
Jag älskar de här övertolkningarna.
Ja, men det var ju att han bad ju om ursäkt för att han hade bränt en Panenka-straff tidigare i matchen.
Ja, det ska man be om ursäkt för.
Ja, definitivt.
Det finns fan inget mer pinsamt än att bränna en Panenka. Uff.
Ja, men det är ju det som är charmen med en Panenka-straff, att du riskerar att stå där med byxorna ner på ett sätt. Det som är det vackra med den. Men i alla fall, i Vlahovic-fallet annars, så det här ska ju sägas att det här är ju då Gianluca Di Marzio-sidan. Men man litar ju på att det ändå finns en credibility där, eftersom att han står med sitt namn på den sidan. Så någon form av ordning på ryktena får det ju vara. Det är inte El Nacional, så att säga. Men såklart, i Fiorentinas fall har ju varit mycket uppgifter om att Arsenal ska ha skickat bud, bland annat ett bud på pengar plus då en permanent övergång för Lucas Torreira som är där på lån och gör det bra. Men Fiorentina, de vill ju gärna behålla honom, men Vlahovic och hans agent pushar ju. Det som är krångliga är ju att agenten vill ha ganska mycket pengar. Det kommer kosta ganska mycket att övertala Fiorentina. Vlahovic ska ha en lön. Det ska vara en klubb som han är övertygad om att det är ett steg han vill ta. Vilket ju har varit en diskussionsfråga med just Arsenal. Om han är övertygad om ifall det här är ett projekt värt att hoppa på. Om det inte finns andra intressantare projekt där ute. Jag vet inte hur mycket han blickar mot Manchester City och funderar över om han skulle kunna vara ett alternativ där. Barcelona är en klubb som har sagt liksom att, eller sagt rakt ut har de inte gjort, men de skulle vara intresserade. Men mycket väger ju också på Erling Braut Haalands beslut. Och det är just det här att nu sitter vi i en sån här sits med en massa anfallsstjärnor igen. där de andra måste i princip vänta ut varandra. Att, ja, det är ju principen Mexican standoff egentligen, att alla sitter och väntar på vem som ska ta första draget för att det kommer att rulla igång allting. Det var ju det som höll kvar Harry Kane, det var det som höll kvar Christian Eriksen kanske primärt en gång i tiden när han ville lämna Tottenham för Real Madrid och Barcelona och så vidare. Men alla hade ju andra saker i kikaren och Eriksen slutade med att han satt kvar och hamnade inte ett halvår senare. Så att det är ju ett litet låst läge. Någon måste ta första steget lite. Och Haaland vet vi inte heller vad som händer än. Det ska vi också gå in på idag. Att han har ju varit ute och uttalat sig. För de citaten har ju... Det kom ju efter vi spelade in senast.
Ja, precis. Nej, vi får väl såklart se vad som händer där. Sen vi var ju i den här situationen i somras också. Tog ju ändå Chelsea första steget, kändes det som, när man plockade in Lukaku och man tänkte nu blir det lite fart i anfallarkarusellen, men det blev inte riktigt det. Det hade behövts någonting mer, kändes som då. Vi får väl se vad som det är ju bara 2 veckor ungefär kvar på det här fönstret, så att det får ju börja hända saker.
Ja, dels stämmer också att jag tror att många har väl i beaktande också att det är liksom, det är ett år kvar till VM. Mm. Och att ska man positionera sig nu eller ska man vänta liksom till det här minimala lilla fönstret som kommer i sommar, och med tanke på när ligorna ska avslutas och fram och tillbaka och hit och dit, och när man ska börja liksom förbereda inför VM och alltihop, och framförallt Vlahovic som ändå kommer vara en nyckelspelare i det serbiska landslaget, nu framförallt under playoffen, men även om de skulle ta sig till mästerskap. Så det handlar väl också om den typen av liksom utvärdering och analys av sin egen liksom, hur ska jag säga, nära framtid på det sättet. Men vi får väl se. Det kan nog sätta en del fart här. Och det, jag tror också på en kedjereaktion. Även om den blir kanske i sommar. Mm.
Vi kan fastslå fast att Arsenal vill värva honom. Det kan vi säga. Det är ganska uppenbart. Ja. Vi ska stanna där tills vidare. Yes.
Jag är helt övertygad om att Arsenal-supporterna vill värva honom i alla fall. Det tycker jag har sett. Jag har sett tendenserna på internet. Att det finns ett visst intresse.
Vissa tendenser.
Ousmane Dembélé har vi tjatat om vecka ut och vecka in här nu. Och det fortsätter ju liksom bara rulla på. Barcelona funderar på att ersätta honom nu med Adama Traoré. Och det här, det kan ju liksom inte bli mer stökigt. Det älskar man ju.
Ja, och vad var det Traoré läste bara för en liten stund sen, att Tottenham pushar för att signa honom ganska snart också, och att Wolves vill behålla honom till slutet av säsongen, och samtidigt då, som enligt Romano här, att Tottenham vill ge Conte den yttermittfältaren som han har tjatat om, givet då att man även roterar i truppen och kommer väl storstäda lite, försöker och liksom göra sig av med en Dombele, Doherty, Bergwijn eller Dele Alli. Så att det finns ju rullians där också, men Dembélé och Barça och hela den, det är som ett, liksom en långkörare. Jag vet inte hur många av lyssnarna som känner till den engelska tv-produktionen Hem till gården, som är över, så här, jag tror det är över 2000 avsnitt eller någonting. Det börjar väl närma sig 500 olika turer i den där affären, men ja. Vi får väl se.
Sen finns ju något i just Traoré hem till Barcelona också igen, som han ju lämnade som bara 18-19-åring.
Precis.
Och hamnade i England. Det skulle ju vara fint på något sätt. Jävlar vad han hade frustrerat Barcelona supportrarna.
Men nu har han gjort mål. Den är ju lossnad, eller hur?
Alltså, det kommer ju aldrig lossna för Adama. Men det är ju en del av hans charm. Det är en del av hans charm att det bara ligger där och liksom bara pyr under ytan. Den totala världsdominansen ligger där. Bara liksom ett papp. Alltså papperstund,
ja, liksom. Ett oljelager,
ja, det är så nära men så långt bort. Jag menar, känslan är att han aldrig kommer nå dit. Vi pratade om det igår i Premier League-podden att, ja, men det sista målet han gör där i matchen mot Southampton var det väl, när han liksom kommer en mot en och får den där bollen och så tittar på försvararen och så blir han så, vad ska jag göra nu? Och så bara springer han förbi honom och rullar in den. Och så är man så här, men varför gör du inte det där hela tiden? Alltså han kan göra det där 2-3 gånger per match om han bara liksom fattar det beslutet.
Exakt.
Men han gör ju inte det.
Nej, han spelar FIFA med sin lillebrorsa liksom. Knäcker man koden en gång.
Så. Man älskar honom för det. Man älskar honom för det.
Raka vagnen.
Med det sagt, alltså jag tror ju faktiskt att i Barcelonas läge idag, om de nu skulle ersätta Dembélé med Traoré, om vi börjar där, så det är inget dumt alternativ. Traoré skulle trots allt inte kosta så mycket.
Nej.
Alltså det är inte några höga summor vi pratar om. Det är som sagt en La Masia-produkt som kommer tillbaka. Det är en spelare som är någonting Barcelona saknar. Det vill säga någon de kan kasta in i matcher för att förändra en matchbild och skapa saker. Han har egenskaper som många andra klubben inte har. Han kan användas i en wingback-roll till höger. Han kan användas längst upp i en offensiv roll. Och han kan göra allmän nytta överlag. Så jag tror att det är en ganska smart rekrytering här och nu om de kan få igenom den. Problemet är ju hela Ousmane Dembélé-sitsen. Mm. För där är det ju så att, ja, vi har ju varit inne på det först. De trodde de var överens. De skulle förlänga Ousmane Dembélés kontrakt med 5 år, göra honom till en av klubbens bäst betalda spelare. Men vilket då i och med då kontraktets utformning skulle göra att man sparar pengar. Vilket ju, ja, det har vi gått igenom förut, hela det här köret. Mm. Men Dembélé säger ju nej, jag vill ha ännu mer pengar. Barcelona säger det ska du inte alls ha. Och kraven då som har rapporterats är ju att Dembélé vill ha hutlöst mycket pengar. Alltså han vill ha, ja vad var det, 200 miljoner euro, alltså 2 miljarder kronor över 5 år. Det ska vara bonusar på 200 miljoner kronor till både honom och till agenten. Och då menar jag alltså 200 miljoner styck. Barcelona är liksom inte ens nära. Det finns inte ens på kartan att kunna ge de lönerna som det pratas om. Och Barcelona är helt övertygad om att det är ingen klubb som kan ge de lönerna nu heller.
Nej.
Men jag vet inte riktigt vad det är. Vad det
inte
är
till Dembélé de i alla fall.
Exakt. Inte till honom av alla spelare som finns där.
Nej, och det är det som är det sjuka är ju att, alltså man har suttit och sagt att Felipe Coutinho är alltså den sämsta värvningen om tiderna. Det är åsikten jag hört från andra och jag är benägen att hålla med sett till effekterna den har haft. Men Ousmane Dembélé gör verkligen sitt bästa för att utmana här. Att han förstör den här relationen Barcelona fullkomligt. En relation som redan var spänd i och med att han, ja, konstant är skadad, konstant är sen och han briljerar ibland. Men alltså det finns någon sorts otroligt frustrerande lojhet över honom. Nu i det här fallet Barcelona har ju sagt att ja, men de överväger att faktiskt sätta honom på läktaren i ett halvår. Om han väljer att vara kvar, att sätta hårt mot hårt, de ska ha ställt ultimatum. Men nu får du ge ett besked, kan du komma till förhandling och göra något försök att förlänga det här kontraktet eller inte. Och om du inte gör det, då kommer vi sälja dig. Dembélé själv har sagt, jag tänker inte gå någonstans i januari för att jag väntar ut mitt kontrakt, spelar klart ett halvår och sen går jag gratis till högstbjudande. Men Barcelona kommer ju sätta honom på läktaren, men det verkar som att Dembélé inte är så orolig för det, för att VM i Qatar är ju först på hösten.
Precis.
Så att han hinner ju gå till en ny klubb, få speltid och komma in i en sån trupp.
Precis.
Och, och Barcelona verkar ju sitta också. Tron i Katalonien är ju att han sitter på någon form av agreement, att han har en deal klar ifall det skiter sig med typ United eller med Juventus. Har ju varit prat om att han ska ha erbjudits rakt ut till både United och Newcastle också att värva redan nu i vinter. Så att det är en otroligt stökig sits. Men det är ju, om man tänker deadline day och att vi ska ha roligt på deadline day, då är det ju Ousmane Dembélé som är det stora hoppet, att han sitter där och vi inte vet vad som händer med honom sista 24 timmarna. Då kommer det bli underhållande.
Hoppas han dyker upp och någon sån gör en PNR och bara dyker upp någonstans och säger hej, här är jag. Ska skriva på. Det hade varit också väldigt, väldigt mycket Dembélé med tanke på hur det har
sett. Men han hade ju dykt upp klockan 1 på natten när fönstret var stängt.
Just det. Han bara, just det, jag vet inte vilken tid vi gick efter. Klassiker.
Ja, han är speciell. Vi nämnde Tottenham nyss, har ju varit under ett par veckor i, jag vet inte om de är någon slags samtal, men i alla fall har visat intresse för Adama Traoré. Och jag tror ju att ett okej bud så släpper Wolves, för att han är inte helt ordinarie i den startelvan. Han glider lite ut och in. Han gjorde sitt första mål som sagt för säsongen. Mm. Vilket är helt fantastiskt. Jag vet inte hur många bollar han har haft i virket däremot. Det känns som att han har ett skott i stolpen eller ribban varje match.
Ja, i snitt 90. Ja,
men det är ju det där att han är 99%
bäst i världen.
Bäst i världen. Men den där lilla sista procenten gör honom så inte alls där.
Nej.
Kanske kan Conte få ur det. Det är ju det liksom så här, det är ju en sån värmning med förhoppningen om att ja, det kan lossna, det kan bli ja, men Salah lämnar Roma, kommer till Liverpool och bara fattar någonting bara trillar ner. Mm. Och alla kan ju se det. Så att jag fattar ju verkligen att Tottenham-supporterna sitter och hoppas att den här affären ska bli av. I alla fall några. Jag har sett några som har varit lite skeptiska också. För han har ju fått några chanser på sig.
Exakt.
Han är ändå inte så gammal, Traoré ju. Han, det känns som att han har varit med hur länge som helst. Men vad är han? Typ 25-26?
Ja, något åt det hållet. Men det är också med Tottenham är ju också den balansen att ja, vi kan erbjuda dig en optimal miljö för att liksom starta om eller för att liksom kräma ur den sista liksom lilla grejen som fattas. Men då ska det också vara, i Tottenhams fall som det alltid handlar om, för rätt pengar.
Mm.
Att det kan bli liksom Levi och hela ledningen med av principiella skäl att de vägrar gå ner några miljoner pund. Eller om Wolves vägrar liksom kompensera eller kompromissa på något sätt. Att det bara, nej, men då skiter vi i det, och så handlar det egentligen om i sammanhanget relativa småsummor. Så det är också en aspekt som man ska ha med sig. Men det är som du säger, under Conte, under Tottenham och liksom miljöombyte med allt vad det innebär. Det är alltså Wolverhampton som stad i all ära, men det är kanske lite sexigare att spela i London och med hela den, med allt vad det innebär. Men ja, återstår att se. Det är helt klart att det finns någonting där. Sen är det ju en lång bit kvar till att bli konkret. På tal om konkret, Everton. Jösses, vad där händer. Där vet ingen vad som händer, för att allt händer och ingenting samtidigt. Och vi pratar om,
alltså innan,
ja, säg.
Nej, innan man spatserar över på det fullkomliga kaoset i Everton och bara liksom sugs in i det, för där kommer vi aldrig ta oss ur. Så måste man säga, alltså Tottenham är ett lite oroväckande läge allmänt de sitter i, tycker jag. Alltså Adama Traoré absolut, men det pratar liksom att Conte vill ha in tre spelare och fått OK på det. Det är som sagt 2 veckor kvar, men problemet är att de verkar ju inte kunna bli av med det man sitter på. Att de verkar behöva göra plats för att kunna värva in, men Ndombele tränar separat utan att få träna med liksom resten av laget. Men sitter på en hutlös lön, sitter på en stor prislapp, och ingen verkar vara intresserad. I alla fall inte någon klubb som Ndombele själv är intresserad av att gå till. Dele Alli har jag inte hört mycket om överhuvudtaget det här fönstret. Det är väl få, det är ju inte PSG som är ute efter honom i det här fönstret, om vi säger så. Bergwijn är väl den som är mest på något sätt konkret, med att Ajax verkar väldigt tydligt jaga honom. Sen nu när de blivit av med David Neres till Shakhtar. Också en lite överraskande övergång att han går till ukrainska ligan istället för någon stor liga som man kanske trodde att han skulle göra en gång i tiden. Men Tottenham-fans skulle vara lite oroliga alltså, i läget som är just nu, att det inte händer någonting. Någon första liksom steg, någonting måste ju börja ske nu, om de ska få några värvningar i det här fönstret.
Mm. Ja, det är som sagt, tiden börjar rinna ut för framförallt de här lite större affärerna och permanenta övergångar och så vidare. En lånedeal och så vidare kan ju gå ganska snabbt, men en permanent övergång på en spelare med mycket olika rättigheter och olika sponsorskap knutna till sig, det kan ju ta lite tid att sy ihop alla trådar. Ndombele försöker de ju bli av med, som sagt. Tränar separat. Det är ju...
Jag får bara flashbacks till Netflix-serien Sunderland Till I Die. Deras extrema, dels enorma stress. Deadline day. Man bara liksom ser dem och springer ut och in. För er som inte har sett den, se den. Den är absolut sevärd. Och de springer in och ut ur rum, och det är telefoner och smälls i dörrar och skriks och hela grejen. Men också med... får hjälpa mig med namnet här, med den här extremt övervärderade spelaren som har satt på någon sån här superlön och Sunderland blödde pengar och inte, alltså vägra gå ner. Ni får hjälpa mig med namnet, men det är lite samma sits liksom.
Helt, ja, jag kommer inte ihåg vem det var faktiskt.
Struntar i allt.
Ja, just det. Ja, just det. Det är så roligt i den serien när de sitter där. Ja, vi har 5 dagar kvar av fönstret. Och så ser man en så här whiteboard. Bara, ja, vi behöver 10 namn. Bara, ja, det här kommer gå bra. Vad ska ni lösa det här? Hur har ni planerat det här fönstret? Nej, jag fråga.
Ja, där tror vi inte att Tottenham kommer hamna i alla fall. Men Ndombele vill de ju bli av med. Det är ju inget snack om den saken. Robin Olsen förväntas presenteras för Villa idag. Var han på läktaren och fick se Martinez blunder i helgen?
Ja.
Bra fråga.
Mycket bra fråga. Men det är väl...
Bara sidan Martinez är svårpetad.
Ja.
Han är ju faktiskt en riktigt fin målvakt.
Ja, men också, alltså, det är, även om speltiden kanske inte blir optimal, så är det fortfarande ett steg upp från Sheffield till Villa. Och jag menar, jag tror ingen av oss tre hade tackat nej till att vara andra fiol i ett Premier League-lag. Då hade man nu suttit med mått ganska okej.
Okay. Ja, fast ja, nej, vi hade inte tackat nej, men frågan är vad en svensk landslagsmålvakt.
Mm.
Alltså, det är så tråkigt tycker jag. Jag vet att jag var inne på det här nu när Sheffield, alltså Aston Villa-ryktet kom upp också. Han gick till Sheffield United för att det var garanterat speltid.
Mm.
Och ett halvår senare ska han nu gå på ett likadant lån som han gick till Everton. Med siktet att ja, men jag kan få en cupmatch. Jag kan konkurrera och få en bra träningsmiljö. Jag förstår inte varför det inte lossnar för Robin Olsen att han bara får den här liksom, förtroendet i en klubb. Som man ändå förtjänar. Alltså, när han gick till Roma så var han ju utav första målvakt när han kom dit. Och det är ju där det har liksom skurit sig att han fortfarande tillhör Roma. Men är det en konstig sits och det är konstigt när han liksom får hoppa runt på det här sättet han just nu gör. Det är inte bra för någon. Får hoppas att han får lugn och ro och stabilitet och trivs i Aston Villa. Det är ju en klubb som satsar verkligen och det är en spännande miljö. Men som sagt, Emi Martinez är ju såklart första val. Mm.
Definitivt.
På tal om Martinez, vilken segway in till Everton och Roberto Martinez.
Circus Everton. Alltså det är helt overkligt vad de håller på med på den sidan, Merseyside. Det här, är helt sanslöst.
Lyssna på det här. Det är alltså ungefär... Ja, vad var det? Nu minns jag inte exakt datumet, men om typ 2 månader så är det alltså 6-årsdagen sedan det var sittstrejk för att få Roberto Martinez sparkad från Everton. Alltså Everton-supporternas sittstrejk för att få Roberto Martinez sparkad 6 år senare.
Tillbaka.
Vem
är så sanslöst. Alltså,
det får inte bli så. Man kan inte gå tillbaka till gamla sparkade tränare. Jag tycker inte att... När har det funkat bra? När man tar
Carlo Ancelotti...
Ja, men det är också Ancelotti.
Alltså, det vet vi inte än. Det vet vi inte än.
Nej.
Det är också svårt att jämföra Ancelotti med Martinez. Men
ja, det är också svårt att jämföra Real Madrid med Everton. För att, Real Madrid behöver ju liksom snarare en fritidsfröken än någonting annat. Liksom.
Precis, någon form av lekledare som håller alla dagisbarn nöjda. Men också så här med Martinez är ju att det belgiska förbundet var ju inte alls skitpepp på att släppa honom.
Och bara säga, vilket jag också tycker är lite konstigt. Men han har inte direkt levererat super för Belgien, eller? Alltså,
de är nöjda med honom.
Vad sa du?
Alltså, spelarna tycker jag, de är nöjda med honom och spelarna tycker om honom i Belgien.
Ja.
Men sen samtidigt såklart resultaten, alltså det beror ju lite på vilka krav man ställer. Den här gyllene generationen i Belgien har inte vunnit titlar.
Nej.
Så enkelt är det ju. Och det tycker jag egentligen borde vara ett krav. Men jag vet inte om det belgiska fotbollsförbundet har riktigt den... Nej. Den målbilden att det är det som ska vara kravet.
Precis.
Att de inte vill tappa Roberto Martinez som de har valt att satsa på inför ett VM i Qatar. Att de inte vill att han ska ha två grejer på bordet under hela våren. Det kan jag ju förstå, för det är ju där det skulle handla om i det här fallet. Att han då kanske skulle vilja kombinera ett Everton interimlösning. För det är en interimlösning som Everton vill ta in honom på, det ska sägas. De vill ha honom som interim resten av säsongen. Att han själv skulle kunna tänka sig kombinera det med ganska lugnt liksom landslagsvår. Men Belgien tittar ju på sitt VM som väntar.
Såklart.
Och då har inte de lust att deras förbundskapten, som de har valt att leda dem i nästa VM. Det är mycket väl att de kan kicka honom efter VM, det vet vi inte. Men de har ändå valt den vägen, de vill inte ändra på den nu. Så jag förstår ju att de är tveksamma. Och de fattar väl också att Everton är en desperat sits. Så att, jag förstår Belgien att de inte vill... är intresserade.
Nej, det är dags för Thierry att steppa in, känns det som. Om det skulle bli...
Ja, men han ska ju med. Ja, han ska ju med.
Han hänger med till Everton.
Ja, det var väl krav från Martinez också.
Just det. Mäktig. jag garvade. Det var riktigt kul när det här official statement kom från Everton. Liksom, så här, thank you. Thank you Rafa Benitez for everything. Och så liksom började en massa Liverpool-supportrar gå in och säga thank you agent Rafa.
Ja, for... fast de sa ju aldrig thank you for everything. Nej. De sa ju bara Rafa har slutat. Ja.
Det roliga var ju Rafas egna meddelande när man skickade ut, som hade noll liksom självinsikt och noll så här fundering på att jag har misslyckats. Mm. Utan det var mer, vi hade lite dåliga marginaler och svaga resultat som gjorde att jag inte kunde fortsätta det här projektet. Eller fick inte fortsätta det här projektet. Nej, det ligger väl mycket i det, men undrar varför ni fick dåliga resultat. Mm.
Roberto Martinez i alla fall, han kommer väl alltid bli ihågkommen som förbundskaptenen som slarvade bort Fellainis peak. Jag skojar.
Overkligt.
Vad gör Fellaini förresten? Jag vet inte varför jag kommer att tänka på honom. Det var kombinationen Belgien och Everton där som...
ja, men han ryktas ju faktiskt vara på väg tillbaka till Europa. Ja,
han är i Kina, va? Stack inte han till Kina?
Jo, han har varit i Kina. Han spelade i Shandong Taishan,
ja.
I Kina.
Ja, du ser.
Vet inte hur mycket det säger er.
Ja, han har
men gjort... han har ju faktiskt varit på... Gissa vilken klubbs rad han har varit på. Det borde inte vara så svårt.
Ja, det är Newcastle.
Såklart det.
Fy fan. Och tar de in Fellaini, då kommer jag, kommer jag köpa en Newcastle halvstuk.
Alltså. Ja, det är så mäktigt.
Vilket jävla konstprojekt. Nu ska ju sägas att... Nu ska det ju sägas också att det här är ju Sport Bible som har den här rubriken. Men Newcastle to target former Manchester United star Marouane Fellaini as ideal man to build team around.
Ideal man. Har ingen sagt någonsin. Men han ska ändå ha det. Alltså 22 baljor på 53 matcher för Shandong Luneng här, så att det är ju en starka papper.
Ja. Finns det statistik på hur många spräckta ögonbryn han har delat ut det med sina armbågar?
Förefaller oklart.
På samma tid. Ja, nej, det är en speciell spelare såklart. Vi kan väl stanna till lite vid Newcastle då. Som ju befinner sig på mittbacksjakt. Diego Carlos närmar sig, eller har fått bud nekat på Badiashile. Säger man så?
Badiashile. Jag tycker som sagt, jag har varit inne på det tidigare, att det är ju väldigt bra namn de går för. Men det är också namn som kommer kosta. Det sägs ju ändå att de ska vara ganska övertygade om att de kan lösa Diego Carlos. Och det i sig hade ju varit en supervärvning. Nu ska jag säga att Diego Carlos har inte varit i närheten lika bra som han var 2019 när han var typ La Ligas bästa mittback. Men det är fortfarande en fruktansvärt bra mittback. Det är fortfarande en mittback som är från av en kaliber som Newcastle, ett Newcastle som inte har Saudi-pengar, inte skulle ens så nära att kunna plocka. Jag gillar tanken på att locka in honom om de liksom får Sevilla att sälja. Men det är ju Montiel ska förhandla med, och han vill ju säkert ta in en ersättare då. För att Diego Carlos Condé har ju bildat mittbackstavar i flera år nu. Och Sevilla slåss om ligatitlar, de slåss om. Ja, inte i kuppen och mer, men de slåss i alla fall om andra titlar också. Mm. Så att, men Newcastle kan vara lite ganska övertygad om de ska kunna lösa det här om de pungar ut rätt summa pengar. Och då tycker jag att det är en no-brainer att värva in honom. Sen vet man ju inte, det är ju alltid det här, flytten från La Liga till Premier League eller vice versa, flytten från Premier League till La Liga, vad gör den för en mittback? Nu tror jag Diego Carlos egenskaper borde lämpa sig ganska väl även i Premier League, och det var ju ändå på tal ganska länge om stora flytter med stora pengar till Premier League när han var som bäst. Så att de måste ju få in en mittback i alla fall, det kan vi konstatera, och de verkar ju ganska desperata att få in någon också. Och då är det väl med nästa match i sikte då, eftersom att de löste Chris Wood inför den förra, så måste de väl lösa mittbacksfrågan till nästa.
Just det.
Men Diego Carlos tycker jag är väl ett utmärkt val nu när Sven Botman gick ju inte. Det verkar ha varit det stora första valet, just Lills unge nederländske back. Men Lille är inte så sugna på att sälja för någon form av rimlig peng i det här fönstret. Vilket jag förstår dem att de inte vill heller.
Nej. Christian Eriksen, hör ni, har erbjudit ett halvårskontrakt av Brentford hem till dansk kolonin Brentford. En trygg miljö för Eriksen att kanske få igång en karriär igen då efter problemen och han dog ju faktiskt under några minuter, kom du fram i en intervju han gjorde för någon vecka sedan eller två.
Ja, var det en dansk tv, va?
Ja, jag tror det. Ja. Och det hade ju varit, tycker jag, som Premier League fanatiker, kul att se honom i England igen.
Mm. Och det är framförallt, alltså, som man säger, en mjuk start tillbaka, och det är Brentford är väl en, kanske en idealmiljö. Det är ju upprör, inga känslor med, liksom, med Tottenham-kopplingen eller någonting, och det är en klubb som gör sin grej och som är liksom en, vi ska säga, perfekt typ av återstart på någonting som kunde slutat så fruktansvärt mycket värre än vad det gjorde. Och det är väl också mer en, kanske en indikator på liksom att Eriksen ändå vill fortsätta, så i den mån han kan, och att han testar i de här 6 månaderna och kollar hur det går. Jag räknar inte med att det kommer bli liksom att han blir tokgiven eller gå in i startelvan eller liksom plötsligt börja bli liksom en bärande spelare, utan det är väl mer i mån av tid och plats och hur mycket utrymme man ger honom och hur mycket han kan liksom pusha sig själv. Så det är väl mest bara ett glädjebesked att han är överhuvudtaget tillbaka på planen. Pratades ju om Ajax, pratades om en eventuell återkomst till Danmark också, till Odense, där det en gång började, men ja, de här eller det här kontraktet, om det blir av, eller de här 6 månaderna, kommer väl också på något sätt också definiera vart det här tar vägen. Men absolut ett rimligt val och ett välkommet val på många sätt.
Ska ju finnas en option där på ett ytterligare års förlängning. Det är Athletic som har rapporterat det här, att han ska få ett halvårsavtal av Brentford. Det sägs ju även att Brighton ska vara intresserade att plocka in honom. Sen är det ju så här, Eriksen, ja, nu har han ju hållit igång i just Odense där ett tag mot tränat och så vidare. Är ju uppenbart att han vill tillbaka till fotbollen och ge det en chans. Men ja, han bröt ju kontrakt med Italien för att de i italienska fotbollsförbundet tillåter inte inbyggda liksom hjärtdefibrillatorer, heter det. Mm. Ja. Och det måste han ju ha nu efter det som hände, det otäcka som hände i somras. Så att jag tycker också Brentford låter som en jättebra match för alla parter, och vi vet ju vilken fruktansvärt bra fotbollsspelare det är. Jag tror ju att det här kommer ju, om han hittar tillbaka till formen, om allting funkar och så vidare, och han är sig själv igen, då kommer han vara enormt betydelsefull för Brentford under det här halvåret, för han är ju för bra för en sån klubb egentligen.
Precis.
Så det känns som en ganska bra match för alla parter. Han får fortfarande spela på en hög nivå. Ska säga att Premier League är ju en hög nivå verkligen. Mm. Så att såklart det kommer finnas en viss press ändå, men han vill nog inte heller bara gå bort i glömska och spela i någonstans där man aldrig hört talas om, utan han vill nog, om man ska tillbaka, så vill han ju till de stora scenerna, och då är Brentford ett bra steg på den vägen.
Absolut.
Sillypodden är den här veckan sponsrad utav 1X2.se, och med såklart har vi Andreas Nord. Hur mår du då?
Jag mår bara bra. Kolla mycket fotboll här i helgen. Jag misstänker att du också kanske har slängt ett öga.
Ja, det blev ju inte minst aktuellt ur ett Sillyfokus när Philippe Coutinho kommer in och avgör för Aston Villa och räddar poäng där mot Manchester United. Och vi har ju sett Chris Wood gå in för Newcastle och fler spelare som har flyttat på sig under januarifönstret. Så det gäller att hålla koll.
Ja, det gör det verkligen. Och vill man hålla riktigt bra koll då, Patrik, då kan man gå in på twitch.tv/1x2se nu på onsdag, start 17:30. Då kommer vi nämligen tugga lite live där, 1x2-gänget. Så det kan jag rekommendera, då får man lite pinfärska speltips från oss.
Just det. Har du något speltips för oss här idag då?
Det har jag. Inför lördagsmatchen, Brentford gästas utav Wolverhampton, ett Wolves som jag tycker har spelat riktigt bra på slutet. Det kommer från seger mot Manchester United och Southampton här senast. Brentford gör ju en, tycker jag, fullt godkänd säsong, men det har mattats av lite grann på slutet, så jag tycker Wolverhampton ska kliva in som favoriter och kommer spela dem till 2,70 gånger pengarna. Rak seger.
Mm. Där har ni det. In och kolla livestreamarna och få mer rek och bettingtips på 1X2.se. That's the wrong information. Vi tar oss från Brentford då till Manchester United. Läget med Martial, Makoto. Vad händer?
Ja, det där finns det ju också potential till en sån här, och den vingrunda på deadline känns det som, när han ska försöka tvinga sig bort. Dock nu i denna mer internationella tid vi lever i, så är det ju inte bara att ta bilen bort till närmaste brittiska stad, utan för Martial handlar det då om att ta snabb privatjetten över till typ Turin och sätta sig utanför Allianz Stadium där och vänta in en Juventus-övergång. Det är ju det som sägs, att Martial då inte vill gå till en alltså annat Premier League-lag. Det har ju dykt upp uppgifter om att Newcastle har dykt upp uppgifter om naturligtvis har varit intresserade, vilket de har varit av samtliga spelare som överhuvudtaget har varit aktuella för en transfer. Men intressant nog så sägs ju att även Tottenham ska ha kontaktat United om Martial, men Martial ska ha sagt nej där också. Hade väl att han skulle väl bli en andra fiol då på något vis med, så jag kan förstå honom. Men att han vill utomlands, och då är det ju klubbar som Juventus, Barcelona och Sevilla vi pratar om. Jag tror fortfarande att han hade varit en fantastisk värvning för Sevilla. Jag tror i och för sig att han hade varit ett väldigt bra alternativ för Juventus, och jag tror till och med att han hade varit en väldigt bra lösning för Barcelona, för att det är en spelare som har en väldigt hög spets. Det har vi sett i United. Om han får en ny tändning, en ny miljö, då tror jag det kan bli kanonbra. Men det är ju infekterat där nu på att Ralf Rangnick går ut och säger att nej, han ville inte spela den här matchen. Och Martial själv, oklart vem det är som har rätt i fallet, men Martial har ju själv gått ut och sagt att jag skulle aldrig säga nej till att spela för Manchester United om jag fick frågan. Så att det verkar ju ha varit någon missförstånd eller språkförbristring eller vad det nu kan ha varit som har föranlett den här kontroversen efter Aston Villa-matchen. Men alltså, såklart att det känns som man kommer röra på sig. Det är ju helt uppenbart, tycker jag, i det här läget. Men det är ju United vill ha full lön betald. Mm. De vill också ha en hyra för honom, en avgift. Och det är inte lätt att få ihop. Vi har ju kommit till läget i fotbollsvärlden nu där det inte bara handlar om att vi kan inte få en transfersumma, vi måste låna honom. Nej, det är till och med svårt att låna ut en spelare med full lön och dessutom en avgift på det, hur bra spelaren än är. Så att det är ett svårt läge för United, kan inte bara ge bort honom, man är för bra för det och de har ingen anledning att göra det. Så att, men samtidigt, klubbar som Juventus och Barcelona, de kommer ju inte vilja betala full lön och betala en hyra för honom. Så att, nej, det är ett låst läge, men det känns som att alltså, Martial själv, så får man ju hoppas att han får igenom en flytt till slut, för det är ingen som tjänar på att han sitter där och är missnöjd.
Så är det ju. Å andra sidan måste ju inte Manchester United göra någonting om de inte vill.
Nej, de har ju det mandatet, så att säga. Ja.
Mer Manchester United. Enligt Athletic så har man placerat Jude Bellingham högst på listan till sommaren. Och det är ju någonting de delar med Liverpool.
Ja,
fan!
Såklart.
Bort med tassarna, men
det,
säger jag.
Det är också, vad heter Bellingham, det är också det som kan avskräcka. Jag tror, kanske inte Bellingham specifikt, men folk i hans omgivning, och hela den diskussionen är väl också hur man hanterade Sancho, eller hur man hanterar honom as we speak, liksom med hela den infasningen och återanpassningen, och liksom vilken roll ska han ha, hur mycket liksom ska man bygga spel kring honom, om man överhuvudtaget ska göra det, och så vidare. Så att, och just då kopplingen till Dortmund och den skolningen som man fick där, vågar man göra, eller vill man göra samma sak med Bellingham? Det är också en fråga. Så där har nog Liverpool lite bättre läge att förhandla, och kan säkert använda det som argument ifall det skulle bli skarpt läge. Men alltså, vad de gör i Tyskland och hur Dortmund ser ut, och framförallt vad Marco Rose fortsätter att göra, liksom att lyckas få in så pass bra spel och fortsätta bygga vidare på det Dortmund gör. Det är imponerande. Det är verkligen hatten av på alla sätt.
Verkligen.
Återigen här så beror ju mycket på Erling Braut Haaland.
Ja, som alltid.
För att han sitter där med massa trumfkort på hand, Haaland, just nu i alla möjliga sammanhang. För att Dortmund kommer inte vilja släppa Bellingham och Haaland på en sommar.
Nej, inte en chans.
Det är inte otänkbart aldrig att Haaland stannar en säsong till, och då kommer nog folk pusha på Bellingham. Och då kommer det ju vara Liverpool. United kommer ju kopplas ihop med honom, men grejen med United där, och det är väl det som var liksom andemeningen i den här ganska läsvärda texten från The Athletic om just Uniteds mittfältposition, är ju att de är ju väldigt svaga på att genomföra januarivärvningar. Att Bruno Fernandes var ju lite ett undantag, att där,
bra värvning,
där lyckades man, fantastisk värvning, men där lyckades man ju till slut. Men att United ofta hamnar i ett läge där, förhandlingar blir väldigt utdragna. Det har vi ju verkligen sett, att när United värvar någon, det är inte att de, det kommer ett rykte och så har de värvat dem på två dagar. Utan där är det, det ska budas hit och dit, det ska vara uppgifter hit och dit, det ska förhandlas hit och dit, och sen så får de igenom övergången. Och där kan man ju tolka som att United planerar sina övergångar på ett väldigt bra sätt, eller ska man tolka som att de inte är handlingskraftiga nog. Och det är väl snarare det senare man kommer in på här, att United, även om de kanske vill ha en januarivärvning, så har de väldigt svårt att lösa någonting snabbt. Alltså Amadou Haidara pratade vi om innan fönstret öppnade, att Ralf Rangnick har gett ett OK till att värva, som han skulle vara intresserad av att få in. Leipzigs tvåvägsmittfältare som just nu är iväg på landslagsuppdrag med Mali. Men United är inte bra på att få igenom de här januariövergångarna, för att det dröjer, och de här absoluta toppnamnen, Bellingham är ju helt, utan det finns inte i januari. Declan Rice finns inte i januari. Så att om de ska värva någonting nu, så är det ju från en annan hylla, och bara för att få in mer kraft. Men samtidigt, de har en väldigt bred trupp som det är. De måste väl kanske bli av med någonting också.
De måste bli av med en hel start.
Ja, och de har ju dessutom målat in sig i det här hörnet med Ralf Rangnick. För han ska ju då bara vara där till sommaren, och sen ska det in och ny. Och då är det ju med all sannolikhet Pochettino då som ska in.
Du tror det med all
sannolikhet? Nej, med all sannolikhet är fel. Men jag tror att det finns mycket som talar för Pochettino, i alla fall till sommaren då. Och då ska Ralf Rangnick vara kvar som någon slags konsult. Ska han då börja bygga ett lag åt Pochettino redan nu i januari? Vem vet, vi vet ju att Manchester City agerade ju så. Där värvade man ju spelare med vetskapen om att Guardiola skulle komma in. Jag vet att Raheem Sterling var en sån spelare som Guardiola, när han var tränare för Bayern München, hade instruerat Manchester City att värva så att han fanns där när han kom.
Alltså det lät så krav på att de ska spendera en massa miljoner när han inte ens är i klubben fortfarande, ja. Guardiola, det är intressant.
Ja, men han visste att han skulle dit långt före han hade lämnat Bayern München. Så kan man göra om man är Guardiola.
På tal om
men problemet för United är att de uppenbarligen just nu, de måste ju göra någonting för att inte riskera att tappa Champions League-platsen. Om de tappar Champions League-platsen, då kommer inte Jude Bellingham ens titta på United. Då kommer Declan Rice knappt titta på United, om de inte är ett Champions League-lag. För att det betyder så pass mycket för spelare idag som sitter att de får möjligheten att spela.
Samtidigt engelsmän, det är Manchester United, de kan ändå värva vilken engelsman som helst, skulle jag säga, även om de inte just den här säsongen har Champions League, för alla vet
kan
att alla vet att United förr eller senare är tillbaka där igen. Och ja, får de ihop det ekonomiskt, vilket jag också tror att de får, så det tror jag, det kan nog vara mer relevant för spelare av annan nationalitet eller spelare av en annan åldersprofil än just de här två. Säg att det är en, ja, om man ska ha in en central mittfältare, en argentinare som är liksom 28, då tror jag det spelar jättestor roll. Men är det en engelsman som är, vad är Bellingham, 19, han har ju några säsonger på sig att spela Champions League, och går han till Manchester United, så vet han ju att han kommer få göra det, och att han vet att han kommer få slåss om titlar längre fram i sin karriär, för
fast, det är liksom, fast hur lång...
det är, jag håller fast vid det. Manchester United är ändå det närmaste vi kommer liksom ett Bayern München i England, även om de har halkat efter, även om det har liksom är kaos, de är den största klubben.
Ja, men hur många år kan de leva på det? Hur många år går det innan folk säger att vänta ett tag, United vinner inte alls några titlar nu för tiden?
Nej, men det är ju fortfarande, alltså, ja.
Det är ju det som är frågan, ja,
alltså, vi är inte hur där än i alla fall, att vi skriver av dem från den där platsen.
Hur gammal var Jude Bellingham när United vann sin senaste ligatitel?
Ska jag kolla as we speak.
Ja, det var sista säsongen med Alex Ferguson. Det var alltså 2014 kanske. 13?
14.
Ja, då, om det var 14.
Och Bellingham så... är född på 00-talet.
Ja, han är född 03.
Och då tar vi lite född 03,
så han var väl typ 9-10 bast, ja, då liksom. Exakt. Men det är ändå sådär. Alltså det är Manchester United, det är engelsmän. Det är jag inte lika bekymrad över. Men däremot tror jag kanske eventuellt situationen för med Jadon Sancho kan avskräcka lite grann just här och nu, om man säger så. Skitsamma.
Jadon Sancho som gjort färre poäng än Felipe Coutinho i Premier League.
Ja, det är så mäktigt.
Vad var det, om det säger något om Jadon Sancho, eller säger något om Felipe Coutinho ska låta svåra.
Han fick väl ingen assist. Det var väl Fred som petade fram bollen ändå, va, på, det var inte Coutinho som det först, man först trodde att det var hans, ja, assist, utan han fick inte.
Okej, lika många poäng, ja, då. Jag rättar mig själv.
Salas kontrakt har du skrivit här i körschemat. Har det hänt något nytt sen i fredags?
Nej, vad, jag tänkte fråga dig lite hur känslan är. Är det bara liksom?
Ja, jag tror inte att det är
någon... spel för gallerierna.
Jag tror att det pågår en förhandling. Jag tror att de kommer mötas. Han är ju iväg på afrikanska mästerskapen just nu. Jag tror inte att de är jättebekymrade, någon av dem. Det är en förhandling som ska drivas igenom. Jag är fortfarande rätt så säker på att Salah kommer skriva på den där förlängningen. Han vill, pengarna finns ändå liksom. Däremot så pekar väl en del på att Liverpool kommer försöka sälja Roberto Firmino till sommaren.
Yes.
För att frigöra lite löneutrymme. De kommer väl inte få några jättesummor. Det pratas om en 20 miljoner euro ungefär då, för en Firmino med ett år kvar på kontraktet. Och sådär. Och det tyder ju på att de kommer inte sälja både Firmino och Salah liksom samma sommar.
Nej, precis.
Det tror jag inte.
Det är lite som en...
Och ersättaren...
Ja, säg förlåt.
Ersättaren till Firmino sitter i Juventus, eller?
Nej, det vet jag fasen. Jag tror han eventuellt sitter i sitter i West Ham, men...
Ja, det är sant, men det är ju... Ja, i och för sig, men han är ju ingen... Ja. Jo, det hade ju varit väldigt Liverpool ändå. Mm.
Nej, men det är, alltså just det jag skulle säga där med Firmino, alltså den, ja, tack för lång och trogen tjänst, ja,
verkligen,
alltså 200 miljoner, och sen är det är liksom som man i aktievärlden pratar om ny emission liksom, skjuta till och så får du 200 miljoner på ett bräde och sen kan du disponera dem bäst du vill för att liksom justera det som behövs justeras. Det är 200 miljoner idag, det är ingenting du går ut på eller med Liverpool mått mätt går ut på en transfermarknad heller och agera med, så att säga.
Nej. Nej, så är det ju onekligen, och jag menar jag tror inte det finns någon spelare i hela den här truppen i Liverpool som jag älskar mer än Roberto Firmino. Han är så fantastisk. Det är klart att han inte är vår bästa fotbollsspelare, men som personlighet så är han värd så otroligt mycket mer, och det är bara det man ser på resten av laget. När Firmino gör mål så blir alla lite extra glada. Det är liksom hela läktaren blir lite extra glad, och spelarna blir lite extra glada, och Klopp blir lite... Han är så liksom... Det är en sån spelare som alla bara kan samlas runt. Ja. För att han är... Inga divalater, inga liksom... Nej. Helt osjälvisk. Är precis lika glad för alla andras skuld. Det är liksom... Minamino gör mål nu i helgen.
Hoppa på Firmino och fira
det. Ja, precis, det första han gör, bara hoppa upp på ryggen liksom. Fan, visa upp dig, det är liksom din tid nu. Han bryr sig så oerhört mycket om sin omgivning och sina lagkamrater, och det är värt. Det är någonting som till exempel Barcelona, som har varit intresserade, skulle må bra av, tror
definitivt.
Jag har ju en glädjespridare liksom.
På tal om exakt det, jag ska sammanfatta det på ett bra sätt. Jag har väldigt liksom begränsade relationer till internationella fotbollsspelare, och liksom det är för mig ganska abstrakt, men Firmino är en av favoriterna tack vare det han gör när corona är ganska nytt, och de visar bilder från träningsanläggningen när de liksom, den här pistoltermometern som de liksom skjuter i pannan på folk för att mäta tempen, och Firmino tror att det är en kamera och ler brett till den här personen som står, och efter det så är han, han gick rakt in i hjärtat där, det måste jag säga, med sina fantastiska vad heter det, i Brasilien fixade tänder där också. Lekta som
Men det var det jag skulle säga, det är ju de där tänderna som lyser som en fyr för alla att komma och liksom samlas kring och glädjas runt. Det är ju där det är också.
Jag tycker det är ju en del. Det påminner lite grann om så här Santi Cazorla i Arsenal en gång i tiden. Det var liksom bara en spelare som alla bara tyckte så mycket om.
Man bara blir glad
av
att se.
Man blev bara glad av att se liksom.
Precis.
Vi ska svara på lite frågor också. Vi har fått en från Hej, jag heter Tom. Han skriver så här: Partey mot Arthur. Arthur skulle bli årets sämsta affär, korrekt? Ja, alltså, det har ju potential att bli. Men varför skulle, nej, alltså, men, Arsenal kan ju inte göra sig av med Partey nu.
Nej, men det här är ju vad som sägs var Juventus krav.
Ja.
Och det är något av det mest verklighetsfrånvända och roligaste jag sett, att alltså Arthur vill ju bort. Arsenal vill ha Arthur. Arthur vill till Arsenal. Det verkar vara allmänt ömsesidigt på den fronten. Och de är överens om att det är lån på ett halvår, men det blir väl bra. Ska Arsenal titta på andra namn till sommaren? Och jag tror att också speltypen skulle funka utmärkt vidare. Men Juventus bara, ja, det kan vi väl tänka oss. Vi vill egentligen ha en köpoption och bli av med honom i sånt fall. Men, ja, ja, men vi måste ha en ersättare först. Och då tänker Juventus att, ja, men här har vi en bra idé, för här slår vi två flugor med en smäll. Men om vi kan få Thomas Partey i utbyte då, och har liksom inte riktigt förstått meningen med att Arsenal letar mittfältare, har inte riktigt förstått att Thomas Partey faktiskt inte är en flopp i Arsenal, utan den de vill bygga någon och ha någon bredvid. Och det är en sån otrolig, antingen så är det deras sätt att säga rör inte Arthur, eller så har de totalt inte förstått läget i Arsenal och varför överhuvudtaget Arthur är på tapeten. Så att det är så fruktansvärt underhållande att de har lagt det här motbudet, om det nu stämmer. Det är ändå Sky som har skrivit det borta i Italien, så att det är ofantligt roligt. Och det finns ju inte på kartan att Arsenal skulle tacka ja till det här. Och det hade antagligen blivit årets sämsta affär. Inte för Juventus, de hade ju skrattat hela vägen till. Man har ju fått beskåda Partey göra sitt där på plan och konstatera att det här var jättebra för oss. Så att för Arsenal hade det absolut varit årets sämsta affär. Men det kommer ju, kan ju inte ske, hoppas jag.
Nej, nej, herregud. Det vore vansinne. Pågenlimpan skriver: tror ni Danielsson blir kvar nu i Kina när hans lag åkt ner i andra divisionen?
Inte en chans. Varken han eller Sam Larsson, tror jag. Det har jag väldigt, väldigt svårt att se. Alltså, hade de varit kvar, ja. Nu när de flög ut på det sättet de gjorde, och med tanke på allt som har varit i Kina, och att jag tror inte någon av dem har fått ut 100% av allt det de har blivit lovade i ekonomisk ersättning, så tror jag att de letar ganska frenetiskt efter alternativ på andra platser i världen. Och jag tror väl att
Sverige?
Inte omöjligt. Det har ju varit en evig story och saga med Sam Larsson och Blåvitt och den återkomsten. Danielsson har ju till och med öppet tränat med Djurgården när han har varit hemma och hållit igång där liksom för att inte bli helt, hur ska jag säga, karantänförtappad. Så det är väl absolut ingen omöjlighet. Däremot tror jag att båda kanske har lite högre ambitioner än att komma hem till Allsvenskan i det här läget. Skulle inget annat dyka upp, absolut, men kan det komma någon mellanklubb någonstans i Holland, Tyskland, vad vet jag, någon andra liga någonstans, så tar de väl hellre det och försöker då göra det bästa av det. Det är ändå, alltså, Sams situation är en, men Danielsson vill ju liksom spela och behålla sin mittbacksplats i landslaget också, så att
Kommer ni ihåg när han ryktades till Liverpool?
Nej.
Men ja, men alltså, när Liverpool hade mittbackkris och de skulle ta in, då var ju Danielsson
upp där. Det var väl mer
alltså, det var inget seriöst rykte på så vis. Det var aldrig nära kanske, men samtidigt ändå, att är det helt otänkbart att Danielsson dyker upp som någon sorts wildcard där på slutet, ifall något lag har riktiga problem med mittback. Han har ju, som sagt, han har ändå spelat ett EM och gjort det bra där. Han har ju visat att vilken nivå han håller.
Ja, alltså om Newcastles alla mittbacks mittbackslista helt enkelt inte går att lösa, så ja, kanske, men
Eddie Howe sitter där på kontoret. Vad ska vi göra?
Det är en så jättemycket förbättring till det de har nu.
För mig, alltså, Danielsson och Newcastle låter ju som en page 5 out of 107 Google-sökning. Centerbacks Newcastle interest. Det är liksom, det är den sökningen som jag gör.
men alltså, Eddie Howe sitter där och funderar på sitt kontor med 48 timmar kvar till deadline och bara, vad ska vi göra? Jag frågar Emil Kraft.
Ingen har frågat Emil Kraft någonsin om något. Aldrig hänt.
Aldrig fått en fråga i sitt liv.
Han har aldrig fått en konsultfråga. Du, fan, vem ska vi ta? Nej.
Han är en bra prick.
Usch.
Jag kunde inte motstå det. Ja.
Vet ni vad, det spårar ur här nu. Sillypodden är tillbaka på fredag igen. Då ska vi försöka summera lite mer av vad som har hänt under den här veckan. Tack Josip, tack Makoto.
Innan vi stänger måste jag bara skicka en stor stor känga till det gänget som röstade fram FIF Pro 11, för det var något det absolut
det var jävla pinsamt. Vad är det för uppställning? 3-3-4?
Ja.
Ja, men det är en 12-åring som har tagit ut.
Ja, och damelvan ska vi inte ens
prata. Vad gör Erling där?
Var det noll Barcelona-spelare i damelvan?
Noll.
Yep. Liksom, de slog alltså Chelsea med 4-0 i Champions League-finalen.
Det är alltså...
de vann trippen.
Ja,
och
ja,
av de 13 som då liksom toppade listan att röstas till liksom priset som världens bästa, för det vann ju på Tej, alltså. Det är det som också är intressant. Hon vann ju priset som världens bästa i samma gala, men var inte med i världsälvan. Men av de 13 som röstade, som var topp i den omröstningen, så var det alltså 3 spelare som tog plats i elvan.
Men vem är det som tar ut den? Vad är FIFPro för någonting? Vad är det för jävla trams?
Alltså det är spelarna. Spelarna är ju inblandade. Spelarna röstar fram.
Det är ju selling pointen. Alltså det bästa är ju liksom av alla andra som håller på med det här. Vilka tycker vi själva är bäst?
Okej.
Och då, alltså ingen från Barca. Ingen från OS-guldlaget i Kanada. Och liksom som Makoto säger, ingen av 13 nominerade sig 3 med. Vi ses.
Ja,
här är, alltså... ja, jag ville bara skicka ut det, bara att man har suttit här och funderat över liksom, sen man såg den här, hur gick det till? Alltså,
lägg ner individuella pris i lagidrott. Lägg ner det. Lägg ner det.
Tack.
Sluta bara.
Cristiano fick ett eget pris tydligen, något specialpris som man har hittat på.
Det är klart han får. Han var bäst på vad Cristiano Ronaldo i år igen. Klart han ska,
han var
klart
också han ska. Med
pris, staty.
Givetvis.
Ja, flygvapnet flög i formation över honom. Det finns ingen rysk invasion, det är bara en lång hyllning till Cristiano Ronaldo som alla håller på med.
Är det där den där drönaren som flög runt? Var det en del av filmen?
Ja, herregud. Fy fan, nu vart jag på det humöret. Tusen tack för att ni har lyssnat idag. Vi är som sagt tillbaka på fredag igen på
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Rörande.